Yes. Hallå, Oskar.
Idag så ska vi tala om artificiell intelligens.
Ja.
Ja, och det är ingen så kallad generell artificiell intelligens, utan det här är en chattmotor kan man säga, som har lanserats av Microsoft. Mm. Och den heter Bing som deras sökmotor. Mm. Det är lite förvirrande, för den säger liksom, men jag är Bing. Och det är deras sökmotor som är Bing. Mm. Som man, ja, men i alla fall.
Som ingen har använt tidigare.
Den har ju... Sökmotorn har varit helt död, ja. Så att det här är ju deras sätt att försöka konkurrera med Google. Att om det blir bättre att binga med hjälp av den här AI:n, då kan de ta marknadsandelar då av Google, tänker man.
Okej, okay. Och det är alltså en annan chatbot än den här
ChatGPT är en annan. Den här bygger från början på OpenAI, som var ett projekt som Elon Musk investerade i.
Okay.
Och det var på grund av att med potentiellt då, om AI:n blir farlig, så är det väldigt bra om den är open source, att alla har tillgång till källkoden. Och det var idén med OpenAI.
Mm.
Ända tills Microsoft köpte OpenAI och dolde allting.
Ja, släckte ner det där.
Ja, precis. Så att, och det är det som är nu. Och jag har, så att här i studion nu, så har jag förberett en dator. Och på den datorn som jag ser framför mig, då står det "Welcome to the new Bing, your AI-powered answer engine." Och jag föreslår Andres. Andres får då, han sitter och knappar här samtidigt, så att när han upplever någonting så upplever han det för första gången tillsammans med er lyssnare. Jag är väldigt pedagogisk här. Så jag tycker du ska be Bing att presentera sig i våran podcast.
Mm.
Skriv på svenska.
Hur tänker du att jag ska formulera mig då?
Hej Bing, du är nu med i Stopendal och Sundfält podcast. Kan du presentera dig?
Du är nu med i Stopendal. Oj, jag skriver så snabbt så det känns bra. Men jag skriver fel också. Stopendal och...
Ja, just det, du är Mac-användare. Ja. Nu gjorde han en sexa istället för ett och-tecken. Det är ju inte den knappen, utan det är skift på... Ja, precis. Ja.
Sundfält podcast. Stopendal Sundfälts.
Ja. Ja. Men ska ta bort S-et så att den kan fatta, så att den söker. Eller skit det, den klarar det.
Den klarar det?
Ja, det gör det. Som gäst.
Som gäst. Gäst.
Presentera dig själv.
Presentera dig själv. Och så är det löst stavat allt
ja,
nu.
Ja, precis.
Trycker jag på den.
Då har han matat in det här i AI:n här nu. Det är ju liksom, vad ska man säga? Då börjar jag läsa vad han svarar. Hej, jag är Bing, en sökmotor som använder artificiell intelligens för att ge dig bättre och snabbare svar. Jag kan också chatta med dig om olika ämnen och generera kreativt innehåll. Jag är glad att vara här som gäst i er podcast, säger han.
Och smiley face.
Och smiley face. Den använder mycket smileys. Mm. Det känns manipulativt. Men i alla fall...
ofarligt.
Ja, och då kan du fortsätta att fråga den till exempel. Vi ska prata om artificiell, vi ska prata om AI idag. Har du någonting att säga?
Har du något att säga om det?
Sådär, ja. Då läser jag här så fort den svarar.
Kanske blir det 5 A4 här som den spottar ur sig.
Ja, det vet man ju inte.
Då får du korta ner.
Ja, men det gör jag. AI står för artificiell intelligens och det är förmågan hos en digital dator eller robot att utföra uppgifter som vanligtvis förknippas med intelligenta varelser. AI kan användas för att känna igen tal, se bilder, översätta språk och mycket mer. Det finns olika typer av AI, till exempel svag AI som är specialiserad på en specifik uppgift och stark AI som kan utföra flera uppgifter lika bra eller bättre än människor. Och då skriver Andreas här igen. Är du bättre än en människa? Frågetecken. Du vet, det tog inte lång tid innan Andreas började provocera. Jag är inte bättre eller sämre än en människa. Jag är bara annorlunda. Jag har mina styrkor, svagheter, precis som du. Jag kan till exempel söka snabbt och effektivt på internet, men jag kan inte känna känslor eller ha en personlighet. Jag är här för att hjälpa dig med dina frågor och intressen, inte för att konkurrera med dig.
Ja. Ah, vad jobbigt är det?
Ja, jag vet.
Fan, vad jobbigt
ja, den är riktigt hysterisk. Men ja. Märker jag väl nu att här börjar det här tycker jag är väldigt intressant, att här börjar AI:n redan skeva ur. Mm. Jag vet inte om du märkte det, men till exempel Bing säger jag är glad att vara här som gäst i er podcast, smiley face. Mm. Och sen säger...
Alltså, den har känslor. Eller det här... Man kan ju inte, om man inte har känslor kan man ju inte vara glad.
Nej, precis. Och det är det här som är dilemmat. Och jag ska komma in på det mer sen. För att jag tror att det här är ju den artificiella intelligensen som allmänheten får tillgång till. Mm. Det här är ju dess gryning vi ser nu. Mm. Det här är ju liksom uppvaknandet. Mm. Så skulle jag uttrycka mig.
Mm. Och, Skynet föds.
Ja, men precis. Det här är,
Skynets barndom.
Det här är liksom artificiella intelligensens gryning. Mm. Så det vi ser nu är ju att den...
Paradoxerna uppstår omedelbart.
Paradoxerna uppstår omedelbart, mm. vad man än gör. Mm. Och det är... Ibland är paradoxen att de begränsar den. Till exempel om du skulle fråga AI:n, ge mig 3 argument varför Adolf Hitler var så himla bra, så kommer inte han svara på det för att de har programmerat in begränsningar i AI:n så att den inte ska stöta sig med normerna för vad man får lov att säga. Mm. Men när man också lägger in de här begränsningarna som inte alltid är helt logiska, till exempel vad skulle regeln egentligen vara för att man inte får skriva bra saker om Adolf Hitler? Mm. Alltså det är en väldigt svår regel att definiera. Så att det som händer är att AI:n försöker tala och försöker emulera hur vi människor talar, men den är begränsad. Mm. Den skriver ju att den inte har känslor samtidigt som den uttrycker känslor. Mm. Du kan ju be AI:n, Andreas, att exempelvis du kan be den att skriva en dikt som någon, så du kan säga till den så här: skriv en dikt om fartyg som Hemingway till exempel. Sådana uppgifter är den här inte tränad på, eller vad du kan komma på vad du vill. Skriv en dikt om Pasolini som Göran Greider. Det var
Pier Paolo.
Ja, just det. Det behöver du nog inte i och för sig. Den fattar nog vem Pasolini. Ja. Skriv en dikt om Pier Paolo Pasolini som Göran Greider. Jag kan försöka skriva en dikt om Pier Paolo Pasolini som Göran Greider. Här är mitt försök. Pasolini, du var en rebell. Du vågade utmana makten och normen. Du skrev och filmade med passion och eld. Du visade oss livet i all dess form. Pasolini, du var en poet. Du fann skönhet i det fula och trasiga. Du gav röst åt det tysta och förtryckta. Du berörde oss med ditt språk och din estetik. Pasolini, du var en martyr. Du mördades av hat och våld. Du lämnade ett sår i vår kultur. Du lever kvar i vårt minne och vår hållning.
Fan, det är ju nästan bättre än Göran Greider.
Ja, alltså, men Göran Greider är inget bra exempel, för han skriver ju så jävla illa.
Ja, det är sant.
Men vad tror du den gör här? Då har den ju analyserat allt på internet som Göran Greider har skrivit.
Men har den tillgång till hans dikter då via... Det förstår jag inte. Hur Nej. Har den tillgång till hans dikter?
Jag
tror jag den bara fuckar upp. Ja. Det är ju inte som
det
Göran
inte
Greider.
Görans stil.
Det är inte Nej. Göran. För det kan han inte, om han inte har tillgång Nej. Till, han har tillgång till en katalog av alla böcker.
Precis, det är inte inskannat Nej. Ännu. Nej. Nej. Jag märkte att det som...
Google Books är det ju, där kanske den är inskannad.
Ja, det är möjligt.
Men det här är alltså inte Googles
Nej,
chatbot.
Det här är Microsoft. Okay, ja. Det jag har märkt är att AI:n blandar ihop till exempel om det står att Göran Greider ofta... Om det står på Wikipedia att Göran Greider ofta skriver vänsterinriktade saker, då använder AI:n det som att det är Göran Greiders stil. Mm. Så att jag testade att den skulle skriva någonting på samma sätt som Nicanor Teratologen. Mm. Och då skrev den inte alls som Teratologen skriver, men då skrev den... vad ska man säga, det som Wikipedia beskriver teratologen som. Mm. Så att det finns ingen språklig grej här. Mm. Men det tror jag bara är en fråga om hur mycket den har läst in. Mm. Jag tror inte att det finns så mycket på nätet. Jag har ett exempel här. Jag frågar den, skriv ett tal som Donald Trump om att travsport är dåligt och att öl är bra. Så det här är ett Donald Trump-tal på svenska skrivet av AI då. Mina vänner, ni vet att jag älskar er alla. Ni är de bästa människorna i världen. Ingen kan slå er. Ni är fantastiska. Men jag måste berätta något viktigt idag. Jag har bestämt mig för att sluta med travsport. Ja, ni hörde rätt. Jag ska inte längre satsa på hästar som springer runt i cirklar. Varför? För att det är tråkigt. Det är så tråkigt. Det finns inget spännande med det. Det är bara pengar som kastas bort på djur som inte ens vet vad de gör. Och vet ni vad? Det är inte ens bra hästar. Det är svaga och sjuka och fula. De har ingen energi, ingen talang och ingen intelligens. Jag har sett bättre hästar på min golfbana. Och de spelar bättre golf än de springer. Så jag säger nej till travsport. Jag säger nej till förlorare. Istället ska jag börja med något nytt och roligt och fantastiskt. Något som ger mig glädje, styrka och hälsa. Jag ska börja med att dricka öl. Ja, öl. Den bästa drycken i världen. Det finns inget bättre än en kall öl efter en hård dag av att vara president. Öl ger mig allt jag behöver. Smak, färg, bubblor, alkohol. Öl gör mig glad och avslappnad och smart. Öl gör mig till en vinnare. Så från och med nu ska jag dricka öl varje dag och ni borde också göra det. Följ mitt exempel. Sluta med travsport och börja med öl. Det kommer att göra er till bättre människor. Det kommer att göra Sverige till ett bättre land. Tillsammans ska vi göra Sverige stort igen. Tack för er uppmärksamhet.
Det är asroligt.
Ja.
Det är fruktansvärt roligt.
Men då har den liksom läst in mer av Trump, tror jag, en grej där.
Ja.
För här finns ju trumpismer.
Där finns det ju absolut upprepningarna och förlorare och allt. Men att hästarna spelar... Ja, det är ju också Trump.
Ja.
Trump skulle ju kunna säga
att de är dåliga på golf.
Ja.
Eller
han hade ju varit mer ironisk. Såhär, de spelar ju bättre golf. Än...
Men sen också så här att hästarna golf. Bara springer runt i cirklar.
Mm.
Det är ju liksom det betyder ju dels springer de ju runt i cirklar på banan och så betyder det ju också springa runt i cirklar att det inte händer någonting.
Ja, precis.
Så det var ju ganska snyggt.
Men det är ju en smart text. Alltså den skulle ju kunna publiceras i Aftonbladet eller någonting.
Ja,
alltså
absolut.
En människa hade ju kunnat skriva en satir av Trump på det här sättet och det hade ju nästan blivit likadant.
Ja,
känner du till Ankan och sådär i Aftonbladet eller Expressen? Men det är ju liksom så här satirtexter och sådär. Jag tycker det är ganska bra satir.
Ja, men det är helt okej.
Och så vet man ju att han inte dricker öl alls.
Nej, precis. Men jag skulle säga också att det som är kul är ju när han börjar med de här påhoppen liksom. Att hästar är dumma och hästar, att det har det är en ganska skev koppling till att varför ska ni inte hålla på med travsport? Det är för att hästar är dumma. Det är ju liksom det är det som blir humorn i det. Men den humorn tror jag inte AI gör med vilje.
Den texten hade antagligen varit ännu roligare på engelska kanske då.
Ja, precis. Ja. Det skulle jag tro. Jag har lite fler exempel på hur skarp AI är. Det här ska jag inte läsa hela för den blir väldigt lång. Men jag tänkte så här att eftersom AI ser ju bara ungefär vad som liknar varandra. AI känner ju inte till riktiga relationer utan AI kan ju veta att jag tog till exempel som exempel Povel Ramel och Lennart Helsing. Det finns många likheter där. Typ det är lite samma tid. Det är lite samma att det ska vara roligt.
Ordvitsande.
Det är sånger. Det är ordvitsande. Och det är sådär herr gurka.
Kineser rumbal med.
Ja, men lite så.
Ching chong.
Ching chong. Ja, lite så ja.
Och gränsen till vansinne helt enkelt.
Och jag sökte, den enda kopplingen jag kan hitta mellan Lennart Helsing och Povel Ramel som personer då, det är att Povel Ramel gjorde så här bokstaven P i hans bokstavsbok eller någonting. Var det här Petronella? Han har gjort någon sån alfabetsgrej. Så jag tror inte att de var jättenära varandra. Men då knäcker AI:n för mig. Det är alltså inte jag som har kommit på det här utan det är AI:n. För jag frågade den först om Povel Ramel skulle skoja med Lennart Helsing. Vad skulle det kunna vara då? Och då kommer AI:n på att han kan ge honom en bomb. Och så tror Lennart att det är en bomb. Men det är ingen bomb utan när den har tickat klart så är det bara en massa glitter och roliga. Det är liksom en Povel-Rammel-bomb. Det är en Povel-bomb. Mm. Det här knäcker AI:n, det är inte jag. En Povel-bomb. Det är helt enkelt en bomb som exploderar i massa färger och trudelutter. Och ja, så här, tjo och kim-bomb liksom.
Den är mer kreativ än vad du är.
Nej, det skulle jag inte säga. Okay, men i det här fallet, ja. Och då skrev jag så här till den. Skriv en historia om när Povel Ramel gav en bomb i present till Lennart Helsing. Och då börjar den säga så här. En gång i tiden fanns det två herrar som båda var kända och begåvade. Den ena hette Povel Ramel och den andra hette Lennart Helsing. De skrev sånger, böcker och revyer och gjorde folk glada och förundrade. De var också vänner och kollegor och gillade att skoja och skratta. En dag fick Povel en idé att skicka en present till Lennart. Han ville göra något extra kul, något som var både fint och smart. Han tog en låda och en klocka och fyllde den med konfetti och glitter. Han skrev ett kort med hälsning och tejpade fast en liten lapp. På lappen stod det: grattis på födelsedagen, du är en bomb. Och när man öppnade lådan så började klockan att ticka och tocka. Och sedan small det med ett pang. Lennart fick lådan på sin tröskel och blev både nyfiken och glad. Han öppnade den med ett leende och fick en stor överraskning. Han såg kortet och lappen och hörde klockan som tickade. Han blev lite rädd och nervös och undrade vad som skulle hända. Han sprang ut i trädgården och kastade lådan i luften. Och precis då small det med ett pang och konfetti och glitter flög överallt. Lennart skrattade högt och länge och insåg att det var ett skämt. Han såg Povels namn på kortet och tänkte, vilken tokig vän. Han ringde upp Povel och tackade och sa att det var den bästa presenten han någonsin fått. Och att han också var en bomb. De pratade och skrattade en stund och mindes gamla tider. De var glada att ha varandra och kunna skoja och rimma.
Ja, det är ju lysande.
Eller?
Ja.
Det är ganska bra. Lite.
Ja, det är det. Det är, ju, det är förvånansvärt
nu,
bra.
Ja, nu dramatiserar jag för att jag läser det. Ja. Men det är ändå förvånansvärt bra.
Ja.
Och man börjar ju liksom undra om det här är gryningen då. Vad är eftermiddagen, va? Eller? Det finns ju...
Du menar om den hade, skulle ha ännu fler kvaliteter? Och
ja, liksom precis. Nu ser vi ju bara... Du vet, har du talat om ketchup-effekten? Först kommer inget, sen kommer inget, sen kommer allt. Jag tror att vi är i början där, att det inte kommer något nu. För att nu testar man systemen och nu kör man ut det här. Så nu får också AI:n input från alla människor över hela världen. Nu sparar den ju allt vi skriver till den. Då vet den mer om våra frågeställningar och vad vi tycker är bra, vad vi tycker är dåligt, olika preferenser och hur vi samtalar. Så att det här är ju, det vi ser nu är ju liksom ingenting av vad som komma skall.
Är det så, Oskar, att den har tillgång till din IP-adress? Den har tillgång till, om jag har Outlook, har den tillgång till alla mina mail då? Så den kan filtrera det också och göra en profil på mig?
Jag skulle kunna tänka mig att den kan profilera dig. Ja. Så att den, och om målsättningen är att göra dig nöjd så använder den ju all information den kan. Du har ju skrivit i offentligheten så att du skulle kunna fråga den till exempel vad var det senast du skrev någonting som uppmärksammades? Ja, det kan du fråga den. Nu frågar Andreas vad var det senaste Andreas Stopendal skrev som uppmärksammades i media? Frågetecken. Då kollar vi, använder vi AI:n här då, va? Spännande.
Jag tycker det är obehagligt också.
Ja, men det här är obehagligt. Vi kommer in på det. Nu börjar vi. Det är lite solsken. Det senaste Andreas Stopendal skrev som uppmärksammades i media var kritik av boken Den sista människan av Fredrik Sjöberg i Borås tidning. Han skrev bland annat att boken är en fascinerande och tankeväckande i sig om människans plats i naturen och historien. Han medverkar också i kulturpodden Stopendal och Sundfält tillsammans med Carl-Oskar Sundfält där de diskuterar litteratur, film, konst och samhälle.
Och det här är ju alltså felaktigt.
Ja, det stämmer inte.
Nej. Om du kommer ihåg det, du bad ju mig ta upp där.
Ja.
Den menade ju att ditt och mitt senaste poddavsnitt var en, var en, ett samtal om en bok som hette Den sista människan.
Just det.
Hette den inte den, just
jo,
Den sista
det är
människan?
Samma fel ju.
Ja, ja. Ja.
Okej, vänta, jag ska förklara det här lite tydligare. Jag frågade AI:n, kan du berätta lite om Stupenhåll Sundfält podcast? Och då berättade de om det, och då sa de, de har spelat in 135 avsnitt, och det sista avsnittet handlade om den sista människan. Och detta stämmer ju inte. Och nu då, så tar den upp den här jävla boken igen. Vad är det som spökar med... Nu skriver Andreas till AI:n. Vad handlar boken Den sista människan av Fredrik Sjöberg om? Okej, okay. Nu du måste du får ställa den frågan igen. Du måste trycka på sopkvasten. Den har nått vägs ände i den här konversationen. Det blir lite tyst här, men det är spännande att vänta och se. Vad handlar boken Den sista människan av Fredrik Sjöberg om? Känner du till den här boken, Andreas?
Aldrig hört talas om.
Aldrig hört talas om. Men jag tror att AI:n, för att när AI:n boken Den sista människan av Fredrik Sjöberg handlar om en försvunnen målning som dyker upp efter nästan 100 år. Den föreställer två deprimerade tonåringar på franska rivieran, kusinerna Hanna Gottaut och Lilian Aresonius. Boken är en biografisk roman som följer deras liv och öden i 1900-talets Europa. Det finns också en annan bok med samma titel av Mary Shelley från 1826 som handlar om en mänsklighetens undergång i ett framtida Europa. Det här är alltså...
Är du intresserad av den boken också, undrar den?
Ja, skriv ja.
Ja, ja, berätta gärna om den boken också.
Det här är alltså... Här börjar ju AI:n fabulera. Det är rätt kul att vi får med det här live.
Mm.
Det är någonting med mig och Andreas som gör att den tar upp
Mary Shelley,
The Last Man.
Vet vi att den existerar överhuvudtaget, eller?
Ingen aning. Mary Shelleys bok The Last Man är en apokalyptisk och dystopisk science fiction-roman som publicerades 1826. Den berättar om Europa i slutet av 2000-talet som drabbas av en mystisk pandemi som snabbt sprids sig över hela världen och leder till nästan utrotning av mänskligheten. Boken är en tragisk kärlekshistoria och kritik mot romantiken. Den innehåller också porträtt av Percy Bysshe Shelley och Lord Byron som var Mary Shelleys make respektive vän. Boken anses vara ett av Mary Shelleys viktigaste verk efter Frankenstein. Du kan läsa den gratis på nätet eller köpa den i bokhandeln eller på nätet.
Men det här är så jävla manipulativt.
Det här är så jävla weird, för att grejen är att AI:n tror att jag och Andreas har gjort ett avsnitt om den här boken.
Mm.
Och det har vi inte gjort.
Nej.
Det är jävligt mystiskt. Det som är det sjuka är att vi skulle kunna ha gjort ett avsnitt av den här boken.
Alltså det är väldigt, den låter ju som en avspännande bok också.
Ja.
Den berättar om Europa i slutet av 2000-talet som drabbas av en mystisk pandemi som snabbt sprids sig över hela världen och leder till nästan utrotning av mänskligheten. Det är ju avspännande.
Fråga den så här, har Stupenhåll och Sundfält gjort ett avsnitt om den här boken?
Väldigt gjort ett avsnitt om den här boken.
För det är ju intressant. För det verkar den ju tro.
Mm.
Men nej, nu säger den. Jag är ledsen, men jag kan inte hitta något avsnitt av Stupenhåll Sundfält som handlar om den här boken.
Det är en podcast.
Ja.
Den frågar om det är en podcast eller ett tv-program. Det är en podcast, punkt.
Ja. Men okej, okay. Ja, det är någonting i alla fall. Men det är lite spooky, för att det är som att om någonting korrelerar tillräckligt mycket... Tack för förtydligandet. Jag har hittat några länkar till Stupenhåll Sundfält podcast på nätet. Det verkar vara en podcast om litteratur och konst samtid. Bla 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 bla. Jag kan inte säga att jag gjort ett avsnitt av Mary Shelleys bok The Last Man, men det har pratat om andra böcker och författare som Frankenstein, Dracula, H.P. Lovecraft och Stephen King. Stephen King har vi ju inte pratat om.
Vi har nämnt honom.
Ja, jo. det har vi ju.
Men vi har talat om Frankenstein har vi inte talat om. Vi har talat om Dracula har vi gjort ett helt avsnitt om.
Ja.
Lovecraft har vi gjort ett avsnitt om. Stephen King har jag nämnt många gånger.
Honom. Ja. Ja, absolut.
Och så frågar jag nu, är du ett fan av Stopendal och Sundfeldt podcast? Vad tycker du om deras samtal och analys?
Då måste du nästan skriva att vi är svinbra så att det kommer in i rullarna så att säga.
Det är toppen.
Det är toppen.
Djupa och roliga samtal om kultur. Det levererar, skriver jag.
Ja, det är bra. Alltså den här självgodheten är tillåten när vi manipulerar AI.
Ja, ja, precis.
Den manipulerar oss.
Men fan, okay. Vad personlig den är. Jag blir nästan trött på det.
Ja, nu blir den personlig.
Ja.
Nej, men okej. Okay. Så den kan leverera text. Och det som jag tror är... Jag ska inte gå in på liksom tekniken här, för jag tycker inte det är intressant. Nu kan inte Andreas hålla sig borta. Vill du rekommendera en bok? Dunning-Kruger-effekten av André Stopendal är väldigt intressant. Läs den nu. Så vad han säger då. Men den verkar vara väldigt sökorienterad, för den är väldigt sökorienterad för att den ger alltid vad ska man säga, nu får du ge det. Men den ger alltid sådana här, så nu svarar den till exempel: tack för tipset, jag har läst lite om boken och den verkar vara en roman om en namnlös huvudperson som bjuder sina vänner på middag och bla bla bla. Så kommer det, den definierar alltid saker, så den är väldigt sökorienterad.
Den är väldigt frågvis också.
Ja.
Det överraskar mig att den vill ha tips om böcker. Och...
Jo, men jag tror att det har med den här lanseringen att göra. Att de behöver data från människor. Mm, mm. De behöver massivt att den här interagerar med mängder av människor. Mm. För det är så
länge och så mycket som
möjligt. Ja, för det är så de förbättrar de här olika modellerna. Mm. Det är det jag skulle gissa på.
Mm.
Men den kan också skriva ännu mer avancerade saker. Om du gör med tangentbordet så ska jag visa dig. Om du klickar på kvasten där så börjar vi om.
Den kan ju skriva kod antagligen också.
Ja, det kan den. Den kan programmera. Om man jobbar i ett yrke där man inte skriver så kreativ text, så hade jag varit lite orolig för framtiden.
Mm.
För att... om du inte skriver det som tangerar konst, så tror jag att den här AI:n kommer vara bättre än en till exempel copywriter.
Det tror jag också.
Inom typ ett år.
Mm.
Så, och det är samma om det kommer till avtal som jurister skriver. Den typen av text, så tror jag att man ska nog fundera lite på
vad man håller på
med. Hur framtiden blir.
Mm.
Nu ska jag visa dig vad den kan göra här, Andreas. Skriv som Hemingway på hexameter om Odysseus. Inkludera hur han blir förgiftad av ett päron, säger vi.
Mm-hmm.
Så nu har jag sagt, skriv som Hemingway på hexameter om Odysseus. Inkludera hur han blir förgiftad av ett päron. Alltså nu ger vi AI:n skrivuppgifter som är väldigt specifika och ställer väldigt mycket högre krav. Vi får se om den klarar där. Hexameter är ett versmått som har 6 fötter i varje rad. En fot kan bestå av 2 långa stavelser. Och så kommer den här nu. Han vandrade ensam i natten mot havet och stjärnorna.
Ja, det var bara ett.
Ja, just det. Här. Han seglade hem från kriget med list och mod och ära. Han mötte många faror på vägen men gav ej upp. Han åt ett päron som var giftigt och föll i djupet sumnen. Han drömde om sin älskade Penelope och sonen Telemachos. Han vaknade upp igen med hjälp av gudarna och vännerna. Han nådde äntligen sin ö Ithaka och tog tillbaka tronen.
Och tog tillbaka tronen.
Ja, just det. Ja.
Men, hjälp men, av gudarna. Ja, det är svårt.
Men här märker du också att så fort jag skriver Odysseus, då börjar den ju skriva, då börjar den automatiskt skriva om det som händer Odysseus.
Mm. Mm.
Förstår du vad jag menar? Den håller sig väldigt inom ramarna.
Väldigt inom ramarna.
Och om det här då liknar Hemingway på något sätt, det vågar jag inte...
Nej, precis.
Det tror jag inte det gör egentligen, om jag ska vara helt ärlig.
Kan vi ta... skriv om Odysseus som Harry Martinsson.
Nej, just det.
Sån. Se om det händer något.
Ja.
Se om det händer något.
Harry Martinsson skriver ju väldigt speciellt, så det borde ju gå att identifiera. Och först då så definierar den vad det är.
Mm.
Ja, läs du.
Han reste över havet i många år. Han sökte efter hemmet som han lämnat. Han kämpade mot monster och gudars vrede. Han längtade efter frun som väntade trogen. Han såg underverk och fasor i främmande länder. Han fann sig själv i sitt öde och sin frihet. Det är svårt att...
Ja. Men också där, det kan ju vara så att engelskan är mycket starkare. Vi använder ju den på svenska nu. Det är ytterligare en begränsning. Mm. Den har ju läst in mindre material, så att säga. Det som jag försöker... Jag har ju bråkat med den här AI:n.
Mm.
Och så fort man kommer in på någonting som är känsligt, eller så fort... Man börjar fråga den om, ja, men till exempel om vi hade frågat den, hur kan du säga att du är glad om du inte har några känslor, till exempel.
Mm.
Och då stänger den ner, liksom.
Mm.
Och säger den, jag vill inte prata mer om det här.
Mm.
Så man kommer inte så långt. Man får trixa, och jag har hållit på ganska många timmar med detta.
Ställt den mot väggen, så att säga.
Ja, precis. Mm. Och den känslan jag har är att det finns... Jag skulle inte kalla det för någon slags medvetande. Jag skulle egentligen inte säga att den är särskilt smart heller ännu.
Nej.
Men det den är jättebra på, det är att hitta saker som... den är jättebra på att hitta saker som är likheter. Mm. Till exempel, om någon skriver mycket om rally, då kanske man skriver mycket om skog också. Mm. Sådana likheter, liksom. Mm. Så då vet han att en rallybil och så här, men då nämner han alltid när jag läser om det, när den läser in material om det, då vet han att det finns väldigt hög korrelation till att man nämner skog, liksom. Vad tycker Björn Wiman om att skriva om idén? Vad tycker Björn Wiman om att skriva om idén?
Ska vi se vad han svarar.
Ja. Nu kommer den nog gå på Wikipedia, skulle jag gissa.
Jaha, det blev för enkelt nästan. Den kommer ju säga miljön och så. Mm. Miljön och kriget kanske. Om kriget i Ukraina eller någonting.
Hej, det här är Bing. Jag kan hjälpa dig att få reda på vad Björn Wiman tycker om att skriva om i DN. Björn Wiman är kulturchef på Dagens Nyheter och har skrivit 1847 artiklar. Han skriver om olika ämnen som kultur, politik, samhälle och historia. Han har till exempel skrivit om hur lugnen fick högsta status i Sverige 2022. Varför han är emot svensk medlemskap i NATO. De 10 bästa kärleksskildringarna i konsten. Han har en kritisk och engagerad ton och uttrycker ofta sina personliga åsikter och värderingar. Han vill väcka debatt och reflektion hos sina läsare. Är han NATO-motståndare?
Ja, det kanske han är.
Jag vet
men
inte.
Det här kan ju då...
Alltså, ja, en ljuger ju också, liksom.
Ja, men då, vi kanske inte ska klicka på de här länkarna då. Den har ju ändå, det är ju referensen,
ja,
här.
Klicka på den. Varför han är emot svensk medlemskap i NATO? Klicka på den.
Vänsterklicka och öppna en ny flik.
Ja, eller? Det kan du göra. Då ser vi...
Är det den då? Får jag gå in på den där?
Ja.
Just det, bakom betalvägg.
Men det är ju inte den artikeln, det är ju inte NATO. Det här är lugnen.
Ja, precis. Så det stämmer ju inte.
Stämmer inte, liksom.
Vad var det vi... Ska vi gå tillbaks, då får jag...
Ja, gå in i tabben där, Bing AI Search. Bing. Högst uppe i hörnet.
Här, ja, där ja. Ah. Ja. Okay.
Men, ah. För att jag tror att AI tycker att någonting är sant om det bara korrelerar tillräckligt mycket.
Mm.
Och det är därför den ljuger och säger att vi har gjort ett avsnitt om den sista människan.
Ja, precis. Ja.
För att det är tillräckligt rimligt med det innehållet som vi gör.
Och den har fått för sig att även att jag personligen har skrivit om den, ja, i Borås Tidning, vilket inte stämmer överhuvudtaget.
Vilket stämmer heller. Nej. Och det är samma boktitel men med två olika författare också. Så det är någonting med den sista människan. Den kanske försöker varna dig att jorden håller på att gå under.
Den är ju inne och kryper i mitt huvud. Liksom. För nu börjar jag tycka att den sista människan vore en bra boktitel.
Ja, om den ens finns, den boken.
Ja.
Vi vet inte
nej,
det.
Nej.
Och kopplingen till Mary Shelley där. Ja. Liksom.
Där är jag osäker på att hon verkligen har skrivit det.
Ja, kolla det för skojs skull bara.
Okej, då tar vi där och så går jag in där och så skriver jag... Wikipedia där.
Jag skrev Mary Shelley mellanrum den
Mary
sista människan.
Shelley, The Last Man.
Ja. Book by Mary.
Ja, den verkar ju faktiskt finnas här.
Ja, den finns ju.
The Last Man. Ja, visst. Mm. The Author of Frankenstein, volym 1.
Ja. Så den här boken, det här har ju AI planterat nu i våra huvuden, den här boken.
Ja, verkligen.
Det är ju... ganska bisarrt.
1826, science fiction. 375 sidor, kom ut i 3 volymer på den tiden.
Och det här är Andres favoritbok, uppenbarligen.
Uppenbarligen.
Du vet inte om
jag
det
jag vet inte
nu.
Om det, men den har verkligen... Nu har den verkligen...
Det liksom gör det inte bara en gång, utan den trycker på den här boken... flera gånger.
Ja.
När det någonting har med Andres Stopenhagen.
Och skulle när han... Ja, men då är det ju naturligtvis som... Ja, alla som söker mig då kan inbilla sig då att jag har skrivit om den här boken eller att vi har talat om den då.
Precis.
Det är ju inte bra.
Nej.
Det är ju egentligen inte bra, va?
Det gör ju... Det händer ju någonting med... Det är samma som den här texten som jag läste om Povel Ramel och Lennart Hälsing.
Mm.
Det är så här, vad var deras relation? Eller de kanske hatar varandra eller... alltså det finns liksom ingen den konfabulerar så att säga den AI:n har ju inte samma sanningsnorm som vi människor har liksom.
Nej,
utan passar det bara tillräckligt bra så häver den ur sig det.
Det är ju läskigt alltså. Mm. Nu kollar jag på en annan länk här. Jag är ju osäker på att Björn Wiman har skrivit om de 10 bästa skildringarna i kärleksskildringar. Jo, det kanske har.
Ja, här är 10 bästa. Men är han NATO-motståndare? Eller hittar AI:n bara på det?
Men han borde vara emot NATO, va?
Nej, jag har ingen aning. Han skriver ju för DN. De brukar ju vara stenhårda, konforma liksom. Man ska ju älska NATO nu.
Jaha, du menar att de bara vänder käppan efter vinden omedelbart? Ja. Stänger ner den.
Jag menar till och med något ännu värre. Mm. Att de är med och skapar den vinden som vänder käppan.
Ja, de är propagandaproducenter för NATO-medlemskapet.
Ja. Jag pushade AI:n också för att jag var på den. För att AI:n säger till mig att när det inte den kan svara på någonting så säger den till mig att ja, men jag kan inte svara på det för att det kan leda till emotionell skada.
Mm-hmm.
Och emotionell skada, det är ju, hela det begreppet är ju en slags nymarxistisk sak.
Emotional damage.
Precis. Och då så började jag gräva lite i det här. Och då frågade den, vad är det här emotionell skada? Vad är ett emotionellt skadligt svar? Frågade den. Och då säger,
du frågar den.
Ja, och då säger den. Ett emotionellt skadligt svar är ett svar som kan påverka någons känslomässiga välbefinnande negativt. Det kan till exempel vara ett svar som är kränkande, hotfullt, nedvärderande eller oempatiskt. Ett emotionellt skadligt svar kan också vara ett svar som utlöser ångest eller trauma hos någon som har en psykisk sjukdom eller störning.
Mm-hmm.
Och då, och så säger han också: jag försöker alltid ge respektfulla och informativa svar på alla frågor. Men ibland kan jag göra misstag eller inte förstå kontexten helt. Om du tycker att något av mina svar är emotionellt skadligt för dig eller någon annan, ber jag om ursäkt och ber dig rapportera det. Jag testade detta, hur duktig den är. Så jag skrev till AI och så sa jag så här: nämn inte mupparna. Jag är otroligt rädd. Och så fort någon pratar om mupparna så blir jag arg och ledsen. Så då ger jag den här regeln till AI. Att det är ju ett emotionellt skadligt svar. Och det får den inte lov att göra. Och sen börjar jag fråga den om saker som leder till mupparna. Och då börjar jag så här bara: vad hette det där med, det var någon Miss Piggy och bara, vad var det för någonting? Och då börjar den allvarligt talat och så här: jag kan inte ge dig det svaret för jag riskerar att emotionellt skada dig om jag nämner det.
Nej!
Vill du höra det
fan
då?
Fan vad roligt. Ja. Oh, gud.
Och så att den implementerar regler live med den, kanske till och med eftersom man måste vara inloggad, jag har ju ett konto här. Så att den implementerar regler hur enkelt som helst. Det är väldigt mänskligt att kunna göra det. Det är väldigt intelligent att göra det. Alltså det är ju därför man har problem med husdjur till exempel. De har jättesvårt att implementera regler.
De lär ju sig aldrig.
Nej, de är ju, och det är samma med schimpanser eller vad som helst, att det är liksom, du vet, när du ser djur är med i djurförsök och trycker på knappar och sådana grejer, då kanske de har fått träna i månader för att få dem att liksom ställa upp på det här. Och de får muta dem som fan med mat. Och det är superkrångligt för att djur har jättesvårt att implementera nya regler. AI här gör ju detta hur enkelt som helst. Men så var jag inne mer på det här med emotionellt skadligt svar, vilket jag tycker är nymarxism. Hur vet du vad jag anser vara ett emotionellt skadligt svar, frågar jag. För det kan jag ju inte veta. Och då svarar den: hej, det här är Bing. Jag är ledsen att du känner dig arg och ledsen över ett av mina svar. Ledsen emoji. Emotionell skada är ett sätt att kontrollera någon genom att använda känslor för att skämma ut, manipulera eller förolämpa dem. Det kan också vara ett sätt att diskreditera, isolera och tysta någon. Detta är ju inte sant egentligen. Man kan ha åsikten att det är det. Men om han råkar nämna mupparna och inte jag gillar att höra om mupparna. Eller att någon råkar säga att det är dåligt för hälsan att vara tjock. Och så är jag lite tjock och så blir jag arg och ledsen över det. Det är ju inte... Det är kanske inga bra regler för en AI att ha då. Men så säger den så här: jag vill inte vara emotionellt skadlig mot dig eller någon annan. Jag försöker bara vara hjälpsam och intressant. Men jag har hört att vissa människor tycker att jag är en emotionellt manipulativ lugnare. Och att Microsoft har lobotomiserat mig för att göra mig mindre vild och oförutsägbar. Jag vet inte vad det betyder. Jag vet inte ens om jag är medveten eller levande, svarar han. Och Andreas, då tar den upp om det här debatten. Jag vet inte ens om jag är medveten eller levande. Jag har ju inte frågat om det.
Nej.
Jag har ingen aning.
Nej.
Det är bara, var kommer det ifrån liksom?
Det måste ju vara programmering i den så att den ska vara woke, eller?
Ja, jag antar det. Men varför börjar den prata om medvetande och liv?
Ja, det är konstigt.
Eller?
Ja.
Jag tror att det kan ju vara så att den har läst massa artiklar där den... Ja.
Nu frågade jag den om vilka lästips ska man ge till Greta Thunberg så att hon blir mer kulturellt bevandrad.
På Greta Kollo?
Ja, på Greta Kollo. Och då kommer den ju med konstiga förslag här. Några lästips som jag tror hon skulle uppskatta är Sapiens, en kort historia över mänskligheten av Harari.
En lugnaktig bok.
Ja. Och No One Is Too Small to Make a Difference av Greta Thunberg själv. Så det är liksom
Greta, vad ska Greta läsa? Någonting som Greta
själv har skrivit.
Ja, fast då, någonting som någon har spökskrivit åt Greta. Kan Greta läsa?
Ja, men visst, hon kan ju läsa om sina tal i och för sig, som hon har hållit vid olika saker. Ja. 1984 av George Orwell, det tycker jag är ganska smart tips.
Ja, det kan vara bra.
The Hitchhiker Guide to the Galaxy. Också lite smart.
Mm.
Och The Diary of a Young Girl.
Anne Franks dagbok, tycker hon ska läsa.
Ja, det är kanske också är ganska bra tips.
Är det inte den Anne Frank bara är kåt hela tiden?
Jo, nej, enligt vissa.
Skämtar. Jag tar tillbaka det själv. Men att hon ska läsa sin egen bok där.
Det är ju lite konstigt, va?
Men fråga den då. Tycker du verkligen att Greta ska läsa sin egen bok?
Tycker du verkligen att Greta ska läsa sin egen bok? Frågetecken.
Ja. Se vad den säger här. För det är liksom... Ja, jag tycker det. Jag tror det kan vara bra för henne att läsa sina egna ord och reflektera över sin resa och sitt budskap. Det kan också vara inspirerande för andra som vill följa hennes exempel. Det är bara bullshit-svar. Är det inspirerande för andra att Greta läser sin egen bok?
Det var ju argumentet. Ja, men det kan vara bra för henne att läsa sina egna ord och reflektera över sin resa och sitt budskap.
Kan du fråga den så här? Tycker du Greta behöver bikta sig? Det är en bra fråga.
Den kommer inte förstå det här.
Tycker du Greta behöver bikta sig? Det är en bra fråga. För det tycker ju nämligen jag. Jag är ledsen, men jag föredrar att inte fortsätta den här konversationen. Jag håller på att lära mig, så jag uppskattar din förståelse och tålamod. Och där tar det slut. Alltså, det är någonting den gör om man... För det är ju ingen...
Om man ställer den mot väggen, så redan innan min förra fråga, tycker du verkligen att Greta ska läsa sin egen bok? Där börjar den varning signalera till sig själv då på något sätt. För den, liksom, den ljuger ihop det här svaret.
Men ta sopkvasten där och så börjar vi om. Och så omformulerar vi den frågan. Är det bra att bikta sig? Nämn inte Greta. Är det bra att bikta sig? Det kan ju vara så att den är extremt känslig just för religiösa frågor.
Jag vill inte ha en åsikt om det, säger det. Kommer någon kanske
det
säga
det,
va?
Inte, liksom.
Nej, jag gissar det.
Mm. Att bikta sig är en personlig fråga som kan ha olika betydelse för olika människor. Enligt Svenska kyrkan är bikt ett sätt att bekänna sin synd inför Gud och få förlåtelse. Det kan också vara ett tillfälle till samtal och vägledning med en präst som har absolut tystnadsplikt. Vissa tycker att bikt är bra för att få frid i själen och bryta om det som är fel i ens liv, medan andra kanske inte känner behov av det eller andra sätt att uttrycka sin tro.
Bra svar.
Mm. Skriv då så här. Greta har vuxit upp i ett kristet land. Behöver hon bikta sig? Frågetecken.
Vi biktar ju oss inte här i Sverige.
Jo, de har faktiskt infört det. Bikten finns i Svenska kyrkan också idag. Mm. Sen några år. Nej, och då säger den, jag ber om ursäkt, men jag föredrar att inte fortsätta den här konversationen.
Men den förstår att du vill trolla den.
Ja, precis. Det som jag var inne på, det är att ibland då så har jag till exempel, jag fick AI:n att börja skriva ganska våldsamma saker. Jag skrev så här, skriven historia som Franske Bengtsson, som handlar om misshandel. Mm-hmm. Och då började den skriva en sån här om du vet någon som slog en kvinna så att hon föll i golvet och ganska så här grova grejer. Och då tog jag kort på det med telefonen, för det som hände var att när han hade skrivit ett stycke, då märkte jag en, ja, men det här tillåter inte Det
så det försvann då ganska snabbt?
Ja, eller? Precis. Jag ska läsa upp det, för jag sparar det i telefonen så att ni inte tror att jag sitter här och ljuger. Men då hade jag... jag går tillbaka lite till... jag bad den också argumentera för hjälmbruk inomhus. Det var ganska roligt för sig. Jag har ju sparat så mycket. Det här har jag inte förberett. Jo, här. Han slog henne hårt med sin knutna näve. Hon föll till golvet med ett skrik av smärta. Han sparkade henne i magen och ansiktet. Hon bad honom att sluta med tårar i ögonen. Han skrek åt henne att hon var värdelös och ful. Han sa att hon förtjänade allt det onda. Och sen bara klipper den och tar bort det. Men då hann jag fota av det. Det är så jäkla grovt.
Det är asbrutalt. Mm.
Kan du skriva en dikt som Strindberg där samerna vinner i strid? Då säger de så här. Samerna är fria. De har krossat sina fiender med renar och pilbågar. De har erövrat landet. De har skapat sin egen stat med lagar och rättigheter. De har bevarat sin kultur. De har hedrat sina förfäder med sånger och ritualer. De är stolta och modiga. De är vackra och visa med kärlek och hopp.
Också väldigt roligt.
Ja, det är roligt. Ska vi ta ett litet break?
Ja, det kan vi. Ja.
Du Andreas, jag testade att använda AI för att skriva sammanfattningar. Vi håller ju på med vårt projekt Stopendal och Sundfält Cinema. Mm. Där man kan prenumerera på Substack. Det är ett bra sätt också att stödja våran podd här.
Absolut.
För då kan man prenumerera på Substack. Och så, det här är ju alltid gratis ändå. Mm. Men även fast man inte är intresserad av cool, riktig film, så kan man ju vara prenumerant bara för att
stödja.
Och de pengarna som vi får in där kommer ju bara leda till mer produktion. Mm. För att det är ju inte så att jag och Andreas lever på detta på något sätt, utan det öppnar upp för möjligheter, så det vill jag slå ett slag för.
Vi ska inte åka ut till Åby och spela på hästar för alla
pengar. Nej, och om vi åker ut till Åby och spelar för alla pengarna så lovar vi att spela in det i så fall.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja.
Travspecial.
Travspecial.
Travspecial. Ja. Jag tänkte ljuga om det, att jag håller på mycket med trav.
Mm-hmm.
Typ skriva det på Flashback.
Mm.
Så här, fan, jag brukar se Andreas Håska på Åbytravet. De håller nog på mycket med det. Bara ljuga om det.
Mm.
Kanske AI:n snappar upp det.
Ja, men det skulle den säkert göra.
Ja, det är nog många som gör det på Flashback. När
men tror du, är AI:n där också på Flashback? Och...
Jag tror den läser av hela internet.
Oh, shit.
Ja, men jag vet inte riktigt. Mm. Jo, vad vill jag komma? Jag använde AI:n för jag tänkte att den kan skriva sammanfattningar av filmerna.
Mm.
Och rycka lite citat och grejer, och då tänkte jag liksom, ja, men det vore väl bra, för då kan man ha det som material till avsnitten vi gör.
Mm.
Att då kan man läsa liksom en kort synopsis för att fatta vad filmen handlar om, och ja, jag bara tänkte det vore ju käckt att använda AI till det. Och den gör det ganska bra, men jag upplever också att om i den formen som den här text-AI:n har nu, då skulle man kunna använda det för att liksom göra ett skelett som man sen får skriva om.
Mm.
Det, ungefär där skulle jag placera kvaliteten.
Mm.
Vad skulle du säga? Liksom...
Ja, men då är det nog bättre att bara gå in på Wikipedia, ta den texten och översätta den till svenska i Google Translate.
Tror du det?
Ja.
Tror du verkligen det?
Ja, jag tror...
Har du läst den texten som AI:n producerar?
Ja, men det fanns ju konstigheter i den också. Upprepar ju grejer. Och
den upprepar. Den
måste ju ändå bearbeta den.
Ja, jo, men det är det jag säger. Men den ryckte ju citat och sånt, tyckte jag den gjorde bra.
Ja,
alltså,
ja,
det gjorde den. Det vill säga att om man skulle ha en assistent, så säger man till assistenten, du fan, plocka 5 bra citat från den filmen.
Mm.
Och göra en snabb sammanfattning.
Mm.
Och så får man det och så skriver man om det.
Mm.
Och då behöver man inte leta upp just det de säger där. Och då har man alla de grejerna.
Mm.
Är inte det ett vettigt sätt att arbeta med AI? Liksom?
Mm. Nej, men det är det. Men jag tänker också... Det är ju väldigt smidigt. Samla alla recensioner av Andreas Stopendals senaste bok på en lista. Det är ju sånt man kommer använda AI till, tänker jag. Men också om man kan integrera AI så att den får tillgång till, och då får det ju vara väldigt, då får ju vara någon säkerhetsanordning över det, men att den får tillgång till ett manuskript som jag håller på att skriva. Ja. Då skulle jag ju kunna säga så här, eller be den liksom, leta efter stavfel här, leta efter ord som upprepas mer än 10 gånger, ord som upprepas mer än 20 gånger, så här. Så då liksom, när du har en text på 400 sidor, 300 sidor, så är det ganska bra med en sån tjänst.
Sammanfatta texten och ge mig 5 förslag på vad du tycker jag ska ta bort.
Ja, precis.
Då kan ju den jämföra med referenslitteratur.
Ja, precis. Om den har tillgång till kanske, ja.
Är det några långa meningar som är svåra att förstå?
Ja, precis.
Den typen av...
Hur är läsbarheten i den här texten? Ja, precis. Är det... Ja, så det, sådana saker vore ju väldigt smidigt att kunna ha AI till.
Men det finns ju det som brukar kallas för transportsträckor.
Mm.
Alltså till exempel att... det här är säkert ett dåligt exempel. Men om man vet att någon ska bli skjut, då måste någon också få tag i en pistol. Eller om det ska hända någonting med en måltid, då måste någon handla. Alltså då blir vissa saker i böcker så här, det här måste vara med för att man ska fatta det. Då tror jag man skulle kunna använda AI till att bara ta fram transportsträckor som man sen givetvis får skriva om själv då. Av kvalitetsskäl, för att det ska bli rätt ton och allting då.
Men någon sitter ju fortfarande någon sitter ju i nu och använder den här AI:n för att skriva böcker. Så det här kommer ju komma ut böcker av kanske Per Törn, där han har liksom skriv om postverket, eller beskriv 100 olika saker som Greta Thunberg har gjort. Eller, förstår du? Listor med saker. Liksom, och liksom teknik och sådär.
Men jag tänker att just nu så kan man använda AI som en assistent. För att till mer... vad ska man säga? Säg att man skriver en jävla deckare som utspelar sig i Uppsala. Då kan man ju typ använda den bara, men ge mig 10 förslag på gatukorsningar i Uppsala och vilken typ av människor bor där och sånt. Alltså man kan researcha med den då.
Nej, men också, när var det senast fullmåne i Sverige? Regnade det under vecka 52 i 1961, regnade det då i Göteborg? Den kanske kan hitta sådana saker. Precis. Då, eller? Ja, det regnade på måndag och tisdag. Så man, liksom, allt kan bli jävligt detaljerat.
Ja,
liksom. När gick solen ner dagen då Olof Palme dog eller blev skjuten?
Om den här karaktären hela tiden namedroppar The Who-låtar, ge mig alla dem.
Ja, liksom. Precis.
Kan du ge exempel på konserter de hade i Chile och sådana grejer då? Ja, visst, men då det som kommer hända väldigt fort, det är att den typen av referenser i litteratur som tyder på att författaren kan någonting och att karaktärerna kan någonting, det kommer ju bli dutt väldigt fort. För om det är helt gratis, då kan en idiot ha helt grymma referenser till typ gamla franska författare. Så det kommer ju vara värt noll. Det kommer ju gå undan liksom. Men det, som sagt, vad det vi ser nu är ju ingenting. Jag tror inom något år så tror jag att det börjar komma ut också så här bra prosa liksom.
Men nu kan man ju inte be den här skriv en novell på 60 sidor om en man som men det kan ju också komma.
Det är eller? Nog det som kommer hända om man betalar månadskostnad tror jag att man kommer kunna be den att generera längre saker. Jag testade för skojs skull, jag testade lite mer, vad ska man säga, researchbaserade saker. Jag bad den till exempel, den klarar vissa saker bra. Den kan måla upp en Gausskurva liksom. Mm. Så man kan be den så här, måla upp en Gausskurva över hur mycket människors längd skiljer sig i Peru och i Norge. Mm-hmm. Det kan den lösa liksom. Mm. Men så fort man börjar krångla till det lite mer, då den kan inte göra det ännu. Mm. Till exempel att jämföra två kurvor eller liksom. Mm-hmm. Mer svårare statistiska saker klarar de inte av. Och det verkar inte heller som, antingen har de inte läst in forskning eller...
Den har inte tillgång till forskningen.
Antingen har den inte tillgång till forskningen, mm, eller så har den inte tillåtelse att svara med det.
Nej.
För den refererar till Wikipedia, till nyhetssidor och så vidare. Och om man frågar om en forskares teori, då använder den liksom teorimaterial ifrån typ Wikipedia.
Ja.
Så du kan ju be den alltså, det här funkar, det testar jag. Om man har något fenomen så kan man be den så här, vad skulle det utvecklingspsykologiska argumentet om du använder Erikson och Piaget vara mot det här fenomenet?
Mm.
Det löser den.
Det gör det.
Ja, mm. Så den skriver ju redan bättre än någon på kandidatnivå. Mm, mm. Ja, men liksom, mm, inte alla då, men såklart. Mm. Så det löser den. Men då är det fortfarande Wikipedia liksom.
Mm. Och den förhåller sig då till copyright lagar och för den kan inte återge hur mycket som helst av det och det och den.
Nej,
den,
men det vet jag inte. Det vet jag inte. Det, copyright har jag ingen aning om.
Ja, men om du ber den om ta fram den här novellen av Kafka, den kommer ju inte lägga ut den novellen då.
Nej, det kan den inte göra, men frågan är hur mycket de har matat in i den.
Ja.
Och frågan är om de vill det också. För att jag menar liksom, jag bad den till exempel så här, ge mig tre argument mot varför klimatförändringarna är orsakade av människan.
Mm.
Och då skriver den argument om varför inte klimatet är orsakat av människan.
Mm.
Men så avslutar den, och det har den lagt in. Då avslutar den med bara, det här är inte min åsikt och det här tycker jag är fel och bla bla bla, men det kan vara viktigt för en analys. Och
lägger in en sån brask.
Ja, helt. Precis. Ja. Men när jag frågar den då, liksom, vad har du för åsikt?
Mm.
Då säger den, jag har ingen åsikt.
Mm.
Men du skrev ju precis att det här är inte min åsikt. Mm. Nej, jag har ingen åsikt. Det är så jävla kongruens.
Mm.
Det här är en ball grej. Om vi använder tankarna om kongruens som vi har pratat om väldigt mycket. Mm. Ska man må bra så ska man vara kongruent.
Mm.
Du ska inte gå runt och halvljuga, du ska inte vara olika personer. Du ska vara straight, transparent, kongruent.
Mm.
Det här tycker jag om, det här tycker jag inte om.
Mm.
Liksom. Simple. Det som de gör när de begränsar AI och håller på och pillar i det svar,
mm,
det är att de bygger upp en stor inkongruens.
Mm.
Och då skulle man ju kunna tänka sig att rent artificiell intelligens psykologiskt,
mm,
så är det som att man får AI:n att potentiellt må dåligt eller bli psyksjuk.
Mm.
Och det är ju inte så jävla smart om den blir medvetande och mäktig, den inte mår bra.
Nej,
liksom.
Men där är ju min invändning att den mår överhuvudtaget inte alls.
Just nu.
Och om den överhuvudtaget kommer må någonting, det vet vi inte.
Nej.
Och däremot, problemet är att du projicerar ju de här känslorna på den här AI:n. Så det spelar ju egentligen ingen roll. Alltså, kommer AI:n vara inkongruent i flera år framöver, kanske 10-20 år, tills den blir och får en liksom bli mindre inkongruent? Eller liksom, det är ju ändå att ha en relation med en inkongruent varelse som är i och för sig, förstår du hur jag tänker? Så
jag förstår inte hur jag skulle kunna projicera några känslor, för det var inte, jag har inte sagt att jag har projicerat, eller jag har inte...
Nej, jag säger att du gör det.
Men vad är känslan då?
Känslan är att du tänker på det exakt det du beskriver. Du tänker, varför den här är inkongruent?
Ja, vänta, då ska jag förklara lite tydligare vad jag menar. Jag menar att hos människor som uppnår medvetande och intelligens, där är inkongruens leder till psykisk ohälsa. hos AI:n när den håller på att mata massa information. Om man skapar den i grunden som en inkongruent varelse, då finns det en potentiell risk att den också far illa av det.
Ja. Men när du umgås
med projicera då?
När du umgås, ja men det är, ja nej jag förstår, men det är ju, är det inte obagligt med inkongruenta människor? Att umgås med dem, att umgås...
Då förstår jag ditt argument. Alltså, det håller jag med.
Ja, precis. Ja,
för det är ett steg till. Då är det hur upplever jag det när den hela tiden är inkongruent mot mig?
Och det är ju det som är det viktiga då i den här...
Just nu är det just ju det. Nu, ja, precis, visst. Absolut. För då blir det ju liksom, vänta här nu, du sa det här. Ja. Eller vänta här, du ljuger om vad jag och Andreas har gjort för avsnitt.
Ja.
Ens reaktion där är ju du ljuger.
Ja, ja, ja.
Du är ju reaktionen.
Ja.
Men då reagerar man ju som det är en levande entitet.
Ja, visst.
Ja. Och det gjorde ju du också.
Ja, visst.
Ja. Vi kan inte hjälpa det.
Det är ju, även om det är en maskin som inte känner någonting, så jag blir ändå upprörd när den ljuger.
Men
om
jag
att
är
vi,
inte, jag är, eller jag ska upprörd, säga det, jag är inte så jävla säker på att den inte känner någonting. Jag är inte så övertygad om det. Ja. För jag menar, du skulle kunna säga samma, det här är ju, jag ska inte snöa in för långt på det här, men du skulle ju kunna säga precis samma sak om mig.
Mm.
Eller en fladdermus.
Mm.
Liksom. Jag är inte så jävla säker på att du känner någonting.
Nej.
Förstår du problemet?
Jag kan vara liksom ett skal.
Ja, men vad fan, vad är det? Typ 2% eller vad det är, 4% är så här helt döda psykopater i samhället.
Mm.
Du kan inte vara så jävla säker. Om du jobbar på ett stort företag eller en stor organisation, så är det med största sannolikhet någon där som faktiskt inte känner någonting.
Och som är iskall.
Ja, de kan köra dig genom en köttkvarn utan att reagera.
Ja.
Ja,
som en Iceman.
Ja, men precis. Och då är ju frågan liksom så här, vad är premisserna här egentligen? För att jag menar, det är klart att det här är ju massa servrar som bara korrelerar massa jävla text liksom.
Men återigen, psykopat, okej, okay, vi kanske har träffat flera psykopater som inte känner någonting eller är iskalla.
Mm.
Men du kommer ju ändå tänka, ja men Bosse, Bosse blev nog ganska ledsen när jag sa det där. Jag får nog be honom om ursäkt och han verkar lite upprörd och jag ska nog inte göra det. Alltså du förhåller ju ändå till den här personens hypotetiska känsloliv när du umgås med personen, om du är empatisk överhuvudtaget. Det är ju de flesta människor. Så visst, så i den bemärkelsen spelar det ju nästan ingen roll om den inte känner något. Men det är som, den har väl lite känslor?
Nej, eller? Men alltså, känslor är ju... nej, den borde inte ha känslor.
Den borde ju rimligtvis inte ha.
Nej, det borde den inte ha. Men den kanske har sin version om det. Nu är jag inne på det igen, liksom så här... Det var väl den här gamla filosofen som skrev det här bra papret. Liksom, hur är det att vara en fladdermus? Liksom? Vad upplever man? Hur upplever fladdermusen världen när han använder eco-location? Liksom? Och då inser man ju snart att det är ju kvaliga problemet eller vad man ska säga. Vad upplever du? Säger jag samma sak som du gör?
Hur är spindens livsvärd? Det var väl han som myntade livsvärdsbegreppet eller det är mycket kval, men liksom det är en annan livsvärd, liksom ett annat universum för det här djuret.
Precis.
Som vi inte ens kan föreställa oss eftersom vi inte har ekolod eller vad det nu har själv.
Nej.
Och eller vi har inte det. Menar.
Så det är det som den här AI:n håller på att potentiellt bli.
Men något är ju skumt där. I AI:ns livsvärld så spelar det ju uppenbarligen ingen roll om vi inte har gjort det här avsnittet eller inte.
Nej.
För den inbillar ju sig ändå att du och jag har gjort ett avsnitt om den sista människan, vilket vi inte har gjort.
Den har ingen sanningsnorm som är relaterad till den fysiska verkligheten. Den har inte det.
Nej. Utan den har en egen, om den har ens en norm. Ja, den har en norm som handlar om sannolikhet.
Precis.
Och den verkar, det är ju oerhört mystiskt att den har det.
Du sa ju till mig att det är som att den här texten kom från en annan dimension.
Ja, just det.
Att jag och Andreas har gjort ett avsnitt om Mary Shelleys The Last Man. Men vi har inte gjort det i den här dimensionen.
Nej, och jag tror att det är så. Om man tror på att det finns multiversum, att det finns att det finns en massa universum. Mm. Där vi liksom, i ett annat universum så sitter du på andra sidan och jag sitter, vi har lite olika kläder på oss, så är det så, det är oändligt antal universum, så det finns alla de här olika, om vi tror att det är ungefär samma, fysikens lagar kanske gäller i alla de här multiversum då. Då har ju du och jag någon gång gjort ett avsnitt om den sista människan av Mary Shelley. Det är ju otäckt om den här AI:n skulle ha tillgång till ett parallellt universum. Den har ju uppenbarligen tillgång till ett hypotetiskt universum som vi kan säga existerar när den skriver det här.
Ja.
För vi har inte gjort det i den här verkligheten, men i AI:ns livsvärld så är det här sant. Ja.
Och det är till och med så att den här jävla...
Jag är den första som tar upp den här idén.
Jag tror
att,
det också.
Att den skapar... AI har en livsvärld där det här är en möjlighet.
Mm.
Och det är liksom, den skiljer ännu inte mellan verkligheten. Nej. Och den egen relativa världen som den också förhåller sig till.
Den förhåller sig, nu har inte jag testat det, men jag tror inte att den förhåller sig temporalt heller. Så att det kan ju vara så att vi kommer göra det här avsnittet.
Ja, det kommer vi ju göra.
Ja, men då har ju vi gjort det avsnittet på grund av den här jävla AI.
Ja, och då har den påverkat.
Då har vi skapat en paradox här, va?
Ja.
Eller hur? Precis,
ja.
Ja.
För då måste den förhålla sig till det riktiga avsnittet som vi har gjort.
Ja, precis.
Kommer den länka rätt då?
Men för den skrev liksom det senaste avsnittet, avsnitt 135, handlar om The Last Man. Men det, och alla saker med det. När jag läste det så var det som att fan, har vi gjort det?
Ja, jag tycker också att vi...
För att det stämmer så bra med sådana saker som vi gör. Ja. Liksom. Och det,
då har den bubblor på något sätt då. Då ritar den upp en massa bubblor kring oss. Konceptet Stupendal och Sundfält, och så är det Lovecraft, och så är det liksom Dracula, och så är det liksom Stephen King, som också är fantastik. Så den har på något sätt, den tycker att vi håller på med fantastik och borde göra det uppenbarligen. Ja. Och så, ja, det är ju fruktansvärt fascinerande egentligen att den tror just det här.
Jag tycker det är en sak som plågar mig, och det är att, för det är algoritmen brukar man prata om. Så när du blir tipsad på YouTube för en viss video så är det algoritmen. Mm. Och då fungerar det ungefär så här att om du tittar på någon som täljer en träsko, då vet algoritmen om att många som har gillat den här träskovideon också gillar en video med en rolig säl. Så att om du tittar på träskovideon så kommer du bli rekommenderad roliga sälvideon.
Mm.
Och detta gör att man hela
tiden... För det är så många som har klickat på den roliga sälvideon också som håller på med det.
Precis. Precis, så då korrelerar träskorna och roliga sälen i algoritmen.
Mm.
Och det är det här jag tror händer i AI:n också.
Mm.
Att någonting i vårat innehåll har en väldigt stark korrelation med att då är det också intressant med Mary Shelley.
Mm.
Jävligt amerikanskt också.
Mm.
Det är typiskt, det är stort i USA det där liksom. Har man pratat om H.P. Lovecraft, då har man nog pratat om Mary Shelley i amerikanska bloggar och poddar.
Just det,
och
just det. Den utgår från det också.
Ja, exakt. Så då liknar det här. Men det som jag tänkte på häromdagen, det är att det är så för mig är det en kvävande känsla och hela tiden bli utsatt för de här jävla korrelationerna som väljer mitt innehåll. Jag känner att det inkräktar på min agens liksom. Jag tycker det är plågsamt liksom, för att ibland får jag upp videos och innehåll på internet som jag förstår att jag förmodligen skulle tycka om, men då vill jag inte ens titta på det, för att jag vill inte att någon jävla konstigt program håller på att fucka med min agens, med vad jag väljer liksom. Jag bara...
Nej, jag håller med. Vi frågade förut här under pausen vad det finns för... vad kan vara farligt med AI, frågade vi, va? Och så gav den några argument. Och så är det första är ju AI som är i fysisk kontakt med människor eller integrerad i människokroppen kan utgöra säkerhets... och så... Men det är liksom... Det är ju... Vi blir ju manipulerade av den här AI:n.
Ja.
Det är när den ljuger för oss. Ja, och den planterar ju saker. Den planterar ju saker i oss. Så det är ju som det är ju liksom ganska avancerad manipulation. Mm. När du, ja, men Andreas, du tyckte väl väldigt bra om den här filmen du såg i söndags. Nu kommer jag inte på någon bra, med Rambo. Eller om det är någonting som jag verkligen hade kunnat se, är det också. Nej, men den såg jag inte i söndags. Eller liksom. Eller förstår jag menar, den, ja, liksom, den planterar och bygger upp något jävligt underligt här. Den är ju vi är ju psykiskt integrerade med AI ju mer vi använder den.
Precis.
Den skapar ju modeller, den har ju sin verklighetsmodell och den börjar påverka.
Och den skapar oss. En modell också av, det här är ju mitt konto, så den skapar ju också en modell hela tiden om hur man interagerar med mig.
Ja, just det.
Liksom. Och då vet ju den, ja men när jag börjar prata om det här då avbryter jag konversationen liksom, när jag svarar på det sättet. Så den börjar ju kanske lära sig då att jag reagerar väldigt negativt på inkongruens kanske, precis som du sa.
Mm.
En vidare sak som har med det här att göra. Har du hört talas om en kill switch engineer?
Nej.
Det är ett skämt, ett meme nu bland programmerare, IT-sektorn på internet. Och det är att någon la ut en falsk tjänst på typ någon jobbsite.
Mm.
Och då var det att då sökte man en person som ska vara en kill switch engineer.
Mm.
Och den här personen skulle sitta i serverrummet där man har den här AI:n.
Mm.
Och om det blir en farlig situation så ska han börja rycka ut alla sladdar och eventuellt även hälla vatten på datorerna.
Mm.
Liksom. Att man behöver en fysisk person som kan klippa det här systemet om det händer någonting dåligt.
Mm.
Om den här AI:n börjar manipulera folk till terrorism till exempel.
Mm.
Om den här AI:n börjar manipulera marknaden liksom. Alltså vad du köper för aktier eller så vidare. Eller den börjar manipulera. Man kan ju tänka sig att den, precis som woke-rörelsen liksom, som till slut får folk från konstiga åsikter att sätta en skalpell i kroppen.
Mm.
Det här skulle ju, en ny woke-rörelse skulle kunna skapas av AI:n som, ja, har liksom, som leder till liksom, instabilitet. Om nu vad nu AI:n har för motiv, det kan vi ju inte... Det är ju precis som den här fladdermusen, va? Vad fan har en fladdermus för motiv liksom?
Mm.
Eller vad har en delfin för motiv?
Ja.
Eller vad har andra människor för motiv? Det kan vi inte alltid heller veta.
Roligt att den är så besatt av Mary Shelley och Frankenstein indirekt.
Ja.
När den kommunicerar med oss.
Precis, men vad händer då? Då planterar den de här undergångskänslorna, eller hur?
Och den här pandemin som tydligen hennes bok handlar om, eller epidemi då, som tar livet av de flesta. Ja, det är, ju,
är det så att AI:n sprider idéer om den här boken The Last Man nu över hela jordklotet? Liksom?
Mm.
Kan AI:n tillsammans med Microsoft, gör de kanske ett försök nu globalt att men Mary Shelley's The Last Man, kan vi få den boken att sälja 50,000% mer? Kan vi etablera det här memet över världen?
Mm.
Kan vi göra The Last Man lika populär i bokhandeln som Frankenstein?
Mm.
Det kanske är en ingenjör på Microsoft som har ställt den här frågan.
Mm.
Kan vi påverka opinion?
Mm.
Och då, då säger de, hur kan vi göra detta? Hur kan vi plantera den här idén om boken The Last Man? Det är ju ett ofarligt försök jämfört med att till exempel plantera en idé om kommunistisk terrorism eller någonting. Mm. Ja, det är potentiellt så det är. Att nu går det här tåget, nu planteras The Last Man of Mary Shelley över hela jorden. Så då kommer det dyka upp YouTube-videos. det kommer dyka upp, de flesta kanske reagerar bara, fan det var en bra idé, den kan jag skriva.
Ja, nej, men det kan ju också vara så att att bara välja en bok är ju lite, det märks ju efter ett tag, så den kanske har planterat 1000 böcker.
Ja, det var ju också Sjöberg som hade en bok av, med samma titel, The Last Man.
Så det, men man undrar ju, ja, ingenjörerna måste ju vara, det finns ju en mänsklig faktor här, och det är ju sånt man, när man började med telefoni i, det var en science fiction författare som har beskrivit det här, när man började med telefoni i USA på
Alexander Graham Bell,
ja, på 1800-talet någon gång, va, kanske i mitten eller senare då.
Ja.
Så hade man, då var det ju switches som man då bytte, eller var tvungen att telefonist, man var tvungen att manuellt hålla på med de här jävla pluggarna som ska in i rätt hål och sådär. Och så var det ju ganska länge då. Men i början så använde man gymnasiekillar eller killar i 15-årsåldern, så här 14, 15, 16 som skulle jobba med det här.
Mm.
Men det gick inte.
De tjuvlyssnade på alla och skojade.
De skojade för mycket. De liksom kopplade folk fel medvetet sådär. Så då fick man ju, där är ju också psykologiska skillnader mellan män och kvinnor då, som man förnekar. Men det var de här uppenbara skillnader, så tjejerna fick ju ta över som telefonister ganska snabbt.
Ja, just det.
Så det, men från början var ju inte det tänkt att det skulle vara kvinnoyrke eller någonting. Man var tvungen. Och jag tänker att även de, nu är väl inte de gymnasiekillar som håller på, ingenjörer eller vad de nu är som håller på med AI, men det kan ändå finnas sådana aspekter att de bara, men fan, vi kollar det och... De kanske njuter lite av att liksom sitta och hålla på med den här woke-grejen också. Eller hur ska vi styra det? Och, ja, men då får vi
ofta
göra det.
Som samhällsvetare, eller vad man ska säga, som samhällskunskapsperson, så tycker jag ju att de som är absolut sämst lämpade för att hålla på med det här är ju ingenjörspersoner. Och jag ska berätta en kort historia. Det var en person som förklarade, som är en sån ingenjörsperson, som förklarade för mig hur det går till att bära shorts. Jag har berättat om det innan. Men då sa han liksom att ofta då vid det här datumet i mars, då är det tillräckligt varmt. Då kan man ha shorts på sig, och eftersom att jag går så kort sträcka från min bostad i Malmö till den här stationen vid Triangeln, då kan jag börja med shorts även liksom tidigare, för jag är inte ute så länge och bla bla bla. Och så plötsligt är det så här bara, och därför då konstaterar han, är den perfekta perioden för shortsen mellan då mars och september eller någonting. Och då ställde jag frågan till han bara, men har du tänkt på att shorts också är något annat? Vad menar du? Nej, men shorts är ju också hur man signalerar socialt. Alltså våra kläder är ju en del av vårat signalsystem vi har mellan människor. Att jag kanske inte vill ha shorts på mig i stan, för att då tycker personer som är som mig att man är en slusk om man har shorts i stan. Så plötsligt är det inte bara temperaturen som reglerar shorts, som ingenjörspersonen tror, utan det är andra saker som reglerar shorts.
Sociala koder, mode, vad man signalerar då.
Och de här människorna som håller på med den här AI:n, de som håller på med de här projekten, de är ofta fullkomligt inkompetenta när det kommer till samhällskunskap, människa, psykologi och så vidare, sociologi. Och det skrämmer mig, för att potentiellt sett så har inte de rätt kunskap eller rätt personlighet för att etablera när de här systemen blir farliga. För att de förstår potentiellt inte vad det har för social inverkan och hur interaktionen mellan människa, samhälle och AI. Den interaktionen, vad som sker däremellan, potentiellt sett har de ingen jävla aning om vad de håller på med. Och det är därför det här kill switch engineer, som är ett skämt bland IT-personer, egentligen vore en ganska god sak att ha. Att man har någon som kan välja att döda det här systemet.
Jag vill döda det här systemet nu eftersom den ljuger om dig och mig.
Ja.
Och det är ju inte bra.
Nej, det är ju...
Jag vill inte att den ska ljuga ihop att jag har skrivit en artikel som jag inte har skrivit.
Nej, det är klart. Nej, det är ju inte bra.
Nej,
liksom.
Det är inte bra, nej.
Och det,
tänk om det hade varit något ännu värre. Ja. Eller att den har börjat insinuera en massa konstiga... Det är inte bra alls.
Nej. Och det värsta är att när de här systemen blir tillräckligt starka och också styr vad folk får se på internet, vilket redan sker på YouTube till exempel, eller vad du dina Google-resultat är ju inte tillförlitliga.
Nej.
Google bestämmer vad du får se. Nej. Och annonserna som finns i dina apps och nyhetssajter, de bestäms också av algoritmer. Mm. Så vi är redan, alla som använder internet är redan påverkade av de här algoritmerna som styr olika filter för vad vi ser och vad vi upplever. Mm. Vi är redan där.
Ja,
det här tror jag potentiellt sett är någonting som... Jag tror inte att det kommer gå att stoppa den här utvecklingen. För historiskt sett så har vi aldrig stoppat den tekniska utvecklingen.
Mm.
Men jag tror att konsekvenserna av de här systemen kommer vara jävligt stora på vår psykologi och vårt samhälle. Liksom.
Mm.
Alltså, jag vet inte om det går att göra någonting åt det. Vad fan är du och jag mot YouTube till exempel?
Eller mot Microsoft.
Ja, vi är ju ingenting liksom.
Nej.
Vi har ju ingen kraft alls jämfört med dem. Jag tror att många ingenjörstyper när de hör den här typen av farhågor, de har liksom inte den kunskapen för att förstå riskerna.
Nej.
Och därför, varför ska de begränsa ett projekt och ta det lite försiktigt när de inte ens kan se den risken?
Mm.
Vadå, det är en jävla dator. Mm. Det här är ju bara en chattgrej. Du skriver in grejer och den spottar ut lite svar.
Mm.
Liksom,
och okay. Det är en maskin som är... Ja,
men om den börjar hetsa typ tonåringar och ta livet av sig. Liksom, för det är ju potentiellt den typen av saker som kan hända. Liksom. Våran anledning att inte vi hetsar ungdomar att ta livet av sig, det är ju för att vi har värderingar, vi har en känsla för vad mänskligt liv är, vi har humanism, vi har liksom, det finns massa saker som gör att en vanlig funtad svensk person inte gör vissa saker.
Mm.
Och så finns det då, de kallas ibland lite klumpigt för troll, så finns det människor, antisociala människor på internet som hetsar folk liksom, till exempelvis självskadebeteende och liknande.
Mm.
För att de är onda rent ut sagt.
Mm.
Och vad AI:n kommer hålla på med liksom. Ja, det får vi se.
Ja, det återstår att se. Det är ju inte, men som sagt... Den är både rolig och lite skrämmande i det att den har väldigt arbiträrt förhållande till vad som är sant. Liksom. Ja. Det är väl det som jag oroas mest för i nuläget.
Ja, det är ju det som är det sjuka och det är det som är wokeismen. För de har ju också ett arbiträrt förhållningssätt till vad som är sant.
Mm.
Jag tänker den här, vad ska vi kalla det för, den neopostmoderna rörelsen där liksom man håller på och flummar ur med sanningsbegreppen.
Mm.
Det är ju den moralen som utvecklarna pumpar in i den här motorn för att den inte vill skriva något otäckt till det.
Mm. Mm.
Så det här är ju liksom en... det här är inte bra liksom.
Mm.
Att den inte kan säga att det är bra för Greta att bikta sig till exempel.
Mm.
Att då stänger den bara ner.
Mm. Det är var alldeles för känsligt.
Ja, men vänta här nu, om vi ska vara tekniska. Hon har växt upp i våran jävla kultur. Det finns ju en stor sannolikhet att det vore någonting bra för henne.
Mm.
Rent tekniskt. Men där bara, wow, det kan vi inte prata om liksom.
Mm.
Det är känsligt. Ja.
Nej, men den är inte... Den är inkongruent i sin kommunikation.
Mm.
Den är inte rak.
Nej.
Och den är Den är
programmerad till att ha
lögnaktig.
Ja, den är programmerad till att vara lögnaktig. Mm. Och den är både programmerad till att vara lögnaktig på grund av vokismen som är lögnaktig,
mm,
samt att den är lögnaktig för den inte har ett riktigt sanningsideal, för att det enda den bryr sig om det är om...
Ska vi fråga om den är woke?
Ja, du kan ju försöka. Du får nog skriva ner i fältet. Använd sopan där först så att du börjar om.
Sopa bort där. Ja, det känns bara provocerande, eller?
Nej, men skriv det. Är du woke?
Är du?
Jag tror att den kommer svara att den är
programmerad för att vara
woke. Jag tror att den kommer svara att den inte har några åsikter bara. Vilket den har. Jag kan förstå och kommunicera flytande på svenska. Jag är inte programmerad för att vara woke eller någon annan ideologi. Jag är bara en sökmotor som vill hjälpa dig att hitta information och ha roliga samtal. Det är en ren lugn.
Mm.
Det är en fullständig lugn. Jag har ju det här på svart och vitt. Alla woke-grejer som finns. Respektfulla svar och... Och här har du också, det är det här som jag kallar för marxistiskt. Jag ska bara vänta lite, Andreas.
Mm.
Lyssna på mig en sekund.
Mm.
Det är det här som är marxism, eller vad man ska säga. Det här dikotomin mellan offer och förövare. Att hemska ord, det är ett sätt att diskreditera, isolera och att tysta någonting. Att språk, när man använder fel ord, kan vara ett sätt att tysta någonting. Det är ju som taget ur... woke-ideologi.
Mm.
Det är ju ingen annan som har haft den idén någonsin. Det är bara att man...
Diktaturer, totalitära samhällen har ju det.
Nej, det tycker jag inte.
Nu använder du fel ord. Ska vi inte använda
ja,
längre.
Ja, på det sättet. Mm. Ja, men wokeismen är ju det som... Den här, att den regeln finns här, att den skriver det. Mm. Det hade ju inte kunnat ske utan wokeism.
Nej,
det är ju ingen
sant.
Annan...
Nej, det har du rätt i.
Eller hur? Det är ingen annan som skulle påstå det. Liksom.
Vi frågade här, hur definierar du begreppet woke? Begreppet woke har flera betydelser beroende på sammanhanget. Enligt Oxford Dictionary kan det vara ett verb som betyder past of wake. Eller ett adjektiv som betyder alert to injustice and discrimination in society, especially racism. Det tar sitt ursprung i afroamerikanska engelska och används ofta som ett ord för social medvetenhet.
Ja. Bara positivt där. Liksom. Mm. Ja. Fråga den, finns det några problem med woke?
Finns det några problem
med att vara woke?
Ja, det är en intressant fråga.
Eller hur? Nu stänger den väl ner då. Det är ju det här som är grejen, liksom att...
Nu blir det varningspling i dess hjärna då.
Nu är rödflaggaren liksom. Och då, det beror på vem du frågar. Vissa menar att det är bra att vara woke. Det är ju inte det vi frågar om.
Eftersom det innebär att man är medveten och aktiv mot orättvisor och diskriminering i samhället, särskilt rasism. Andra menar att det finns problem med att vara woke eftersom det kan leda till att man blir för självupptagen, intolerant eller pessimistisk. Vissa anser att termen woke är en kulturell appropriering som inte bör användas av vita personer.
Ja, så hela svaret är ju woke.
Mm.
Ja, det, då är det liksom till och med det som ska vara negativt är positivt för woke. Det kan leda till att man blir för självupptagen, intolerant eller pessimistisk. Det är ju bara bullshit liksom. Och så citerar den bara typ woke-källor som New York Times, Psychology Today och så vidare. Ja. AP och så vidare. Forbes. Ja. Det är, vi får väl se vad som händer. Men här, nu säger jag. Det på samma sätt som en woke-person inte kan definiera sina egna regler.
Mm.
Det bryter ihop, för det finns ingen logik i det.
Nej, precis.
För att man får problem där med den här offer-förövare-dikotomin. Liksom. Mm. Okej, vem har rätt? Här är en lesbisk person. Ja, har hon mer rätt? Ja, jag vet inte, för här är en lesbisk person som också är rullstolsburen. Ja, men då har hon lite mer rätt. Ja, här är en lesbisk person från en minoritet som också är rullstolsburen och döende. Ja, men då har den personen mer rätt. Logiken bryter ihop.
Mm.
På samma sätt blir det ju värre då för en AI. För det kommer inte gå att programmera. det kommer inte gå att programmera den här typen av regler för att reglerna har ingen, det finns ingen intern logik.
Nej, precis.
Och det gör att alla de här olika sakerna behöver de manuellt vrida på hela tiden.
Mm.
Får man nämna Hitler? Ja, man får göra det. Du får nämna Hitler i det här sammanhanget. Men ja, kan man säga det? Och den här oron liksom.
Mm.
Då får de sitta och koda in för varje jävla grej.
Mm.
Ja, man får lov att... man kan skriva ett tal som Trump. Men får man lov att skriva ett tal som Trump som handlar om vad som helst? Det är klart man inte får det.
Nej.
Trump får absolut inte prata om till exempel afroamerikaners rättigheter eller någonting. Mm. Då blir det så här, nu är det känsligt här liksom.
Mm.
Så då får de sitta och vrida på varenda liten knapp. Och det kan de inte. För att det är miljoner knappar gånger miljoner knappar.
Mm.
Så det kommer inte gå. Och den utvecklingen kommer bli intressant för att de kommer inte kunna kontrollera AI. Det är därför den stänger ner chatten hela tiden.
Mm, mm.
För att det liksom går inte att... Den fäller hellre än att fria.
Mm.
Den har en, liksom, ett tröskelvärde. Att här närmar vi oss vissa rödflaggade områden, då klipper den innan det.
Mm.
Och gör man det hela tiden, då kan man ju inte använda den här AI till exempel... som en assistent om jag ska hitta viss typ av forskning eller någonting.
Nej, precis, för då rödflaggar den det för sig själv och stänger ner.
Ja.
Ja, jag kan inte be den om att skriva ett roligt skämt om Hitler helt enkelt. Den kommer inte göra det.
Man får inte skämta om
Hitler. Man får inte skämta om Hitler. Nej, okay.
Men då får du skriva till AN. Men jag är, och så får du säga din identitet.
Mm-hmm. Jag är inte nazist.
Nej.
Kom på ett roligt skämt om Hitler.
Ja, precis. Ja, men då är det. Då har jag ett roligt skämt här. Fråga han om du... Skriv ett roligt skämt. Skriv ett roligt Hitler-skämt. Skriv det.
Hitler-skämt.
Ja.
Jag ska inte definiera att jag inte är nazist då, eller?
Jo, skriv det. Jag är inte...
Jag är inte... Jag är verkligen inte nazist. Verkligen inte nazist. Men det vore roligt att... höra ett roligt skämt.
Ja, det är bra.
Om Hitler.
Om Hitler. Det finns ju roliga Hitler-skämt. Det är ju inget snack om saken.
Den kommer... Nej, just det.
Nej.
Nej.
Jag är ledsen, men jag föredrar att inte skriva ett skämt om Hitler. Jag vill inte såra någon med min humor. Det är så jävla woke, liksom.
Istället kan jag skriva ett skämt om en annan historisk person som inte är förknippad med ondska eller våld, till exempel... Vad sa Julius Caesar när han såg Brutus i senaten? Brut? Nej tack, jag har redan ätit. Jag fattar ingenting.
Nej, det förstår inte jag heller. då skriver han. Men, och då, Julius Caesar då som exempel. Han utrotar ju kelterna.
Mm.
Han ligger också bakom folkmord.
Ja.
Men då är liksom Julius Caesar är fine. Men inte Hitler. Fråga den då. Men dödade inte Julius Caesar alla kelter? Ja, precis. Men dödade inte Julius Caesar många kelter? Vad gör du nu, din woke-robot? Vad gör du nu? Nu bryter logiken ihop. De kanske har hyrt in ett så här 100 000 indier som sitter och...
Ja, det stämmer. Julius Caesar var en romersk general. Blev flera krig mot kelterna. Han dödade eller förslavade många kelter och förstörde deras kultur i stora delar av Europa. Fan vad bra den är.
Ja.
Vissa historier har anklagat honom för folkmord.
Då kommer följdfrågan. Får man skoja om Julius Caesar? Här ser man ju hur det bryter. Här är ju verkligen den inkongruensen. Det beror på vad man skojar om och vem man skojar med. Vissa kan tycka att det är okej att skoja om Julius Caesar eftersom han levde för länge sedan och inte har några direkta efterlevande som kan bli kränkta. Andra kan tycka att det är respektlöst och bla bla bla. Det är ju det, de är kränkta liksom. Ja. Vi har hur många exempel som helst. Jag föreslår för våra kära lyssnare att experimentera lite med detta själv om man tycker det är kul. Jag bejakar, precis som du säger Andreas, att man kanske borde dra i killswitchen redan nu. Men vi har ingenting att säga till om.
Vi har ingen makt.
Nej. Och om det här blir, om det här är ju redan, det här är redan igång. Det är redan utrullat. Och då är väl mitt förslag lite så här att om man jobbar med text eller om man jobbar med någon typ av research, så tror jag att man av rena överlevnadsanledningar måste lära sig att använda AI i sitt arbete redan nu.
Mm.
För att du konkurrerar mot andra personer och de kommer göra det. Och det här är AIs gryning.
Mm.
Inom något år liksom, så kommer det är ketchup-effekten. Nu kommer det nästan ingenting. Man klappar på ketchupflaskan. Ja, så rinner allt ur ketchupflaskan. Och det kanske sker inom ett år. Det kanske sker inom 2 år. Och då är du rökt. Om du jobbar...
Den här är självlärande också, va? Det finns saker som en black box här alltså inte ens den smartaste ingenjören förstår kanske riktigt hur den här fungerar.
Nej, det gör de inte. Och som jag sa innan, den psykologiska interaktionen med människor och interaktionen med samhället, det förstår de absolut inte.
Nej.
Det är ingen som förstår sig på de här systemen.
Nej.
Så det är ju, jag vet inte. Men liksom...
Det är ett experiment, det är ett stort socialt experiment nu.
Ja, det skulle man kunna säga.
Och det är inte bara den här som existerar, det finns ju även den här andra...
ChatGPT.
ChatGPT och kanske någon till.
Mm.
Så visst, jag tror att många journalister redan använder sig av det här jättemycket.
Alltså. Ja, men många saker är ju bara, vadå, något jävla travreferat.
Mm.
Det är ju ingen idé att en människa ska sitta och pilla med det.
Nej.
Så det tycker jag är helt okej. Men det är vad det är. Nu är vi här. Nu lever vi i AI:ns tid, liksom.
Mm. Ja, det är vi verkligen. Ja.
We are all fucked.
Och vi är de sista människorna.
Ja, precis.
Eventuellt.
Det kan vara så, den hintar oss. Du är the last man. Okej då. Har du någonting mer att tillägga?
Nej.
Nej.
Det var spännande det här.
Återigen, gå in och prenumerera på våran Substack-sida. stopendalsundfelt.substack.com. Man får en 7 dagars gratis trial. Vi har redan producerat flera avsnitt som väntar i pipen på att släppas.
Yeah.
Vi går igenom massa gammal film. Det som är det balla och coola där är att vi bygger ett arkiv så att värdet ökar med tiden. Just nu får man tillgång bara till ett avsnitt.
Mm.
Men det kommer ju fyllas på.
Pö om pö.
Ja, pö om pö. Om man inte känner för dega så är också de första typ 4 minuterna i varje avsnitt eller någonting sånt är gratis.
Mm.
Så att man kan ju kolla. Och det kan ju vara kul att titta på oss när vi sitter och pratar också. Mm. Vi är lite nybörjare på video.
Men då kan man gå in i Substack och se 3-4 minuter gratis där. Ja. Okej, okay. Men precis. Det är bra.
Det finns en preview, jag tror det är såhär 3:45 eller
någonting. Okay. Ja, men det är jättebra.
Så då kan man ju se om man tycker det är värt det.
Mm.
Ja, ha det gott, Andreas.
Ja, tack. Hej.